Ja, vänner, då så har vi samlats till gudstjänst här igen på Fridhäll. Det känns härligt och gott. Lennart Johansson heter jag, för den som till äventyrs inte vet vem jag är. Jag har varit pastor tidigare i en krets här utanför Skillingaryd. Men har ett arbete på en av fabrikerna här i Skillingaryd numera. Och det händer någon gång att jag får tillfälle och förmågan och förfrågan att förkunna Guds ord, och då försöker jag hjälpa till så gott jag kan och så. Jag tänkte vi skulle ta och läsa dagens text ifrån Johannes 16, evangelietexten där, Johannes 16, 12-15. Det är ju söndagen före pingst och det handlar om anden som vi väntar. Jesus säger så här: jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, till av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt, och därför säger jag att det är av mig han tar emot det. Han ska låta er veta. Amen. Ska vi be tillsammans. Herre, vi tackar dig för ditt eget levande ord. Tack att du är nära, Herre. Tack att du har sänt ditt ord, Herre, för att ge oss liv, Herre. För att det frusna ska smälta. Åh, Herre, tack att du talar till oss idag, Jesus. Tack för att lägga den här gudstjänsten i dina händer. Amen. Ja, som jag sa så befinner vi oss i tiden mellan påsken och pingsten. Och i Apostlagärningen 1-4 så kan vi läsa om hur Jesus under måltid tillsammans med sina lärjungar säger som så att inte lämna Jerusalem utan vänta där på det som fadern hade utlovat. Det ni har hört mig tala om, sa han. Och så nämner han att Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Och på ett annat ställe i skriften så läser vi det att Jesus umgicks med sina lärjungar i 40 dagar efter sin uppståndelse och talade med dem om Guds rike. En fantastisk bibelstudium. Det hade varit gott att få vara med på det. Men vi har ju en nedskrivelse, så vi får ta till oss på det sättet. Så man kan säga att tiden mellan påsken och pingsten, det var en väntanstid. Man väntade. Och man gjorde det under bön, står det också. Särskilt efter Kristi himmelsfärd så väntar man under bön och var tillsammans. Och jag tror också att det var en väntan av, vad ska man säga, undran. För ingen visste ju riktigt vad det var som skulle ske. Det var ju något alldeles nytt. Det hade ju aldrig hänt på det sättet. Inte i deras tid i alla fall. De hade ju sett Jesus verka, men det här som anden, det visste man inte riktigt hur det skulle bli. Man visste inte riktigt hur det skulle bli. Och jag tänker så att ibland är det så också i våra liv. Vi vandrar också mellan påsken och pingsten, så att säga, i våra andliga liv. Vi kommer till Jesus och vi får uppleva honom. Vi får vår synd förlåten. Vi blir Guds barn och vi är kristna och vi tillhör en församling. Och det är underbart och det är gott att få ha det så. Och det är inte lite, det är en fantastisk erfarenhet. Och vägen dit, den vet ni, den kan ju också variera. Min hustru och jag, vi har två skilda vägar. Hon vet inte med sig någon tid när hon inte har tillhört Guds församling eller varit en kristen. Hon började söndagsskolan och var 3 år och sen på den vägen är det. Och så kanske ni delar hennes erfarenhet. Jag gick också lite grann i söndagsskolan, var lite, men sen försvann det bort och det blev annat i mitt liv. Och så kom jag tillbaka en gång i drygt i 20-årsåldern och en del kommer tillbaka ännu senare. Och så har man liksom med sig en ryggsäck som man får kämpa med och så. Men oavsett när vi kommer till Jesus så är vi alla Guds barn och vi tillhör det, honom på det sättet. Men det är gott också för att ta med sig det här ordet som vi läste med oss här idag. När Jesus säger att jag har så mycket mer att säga er. Jesus har så mycket mer att ge. Inte bara att vi ska bli förlåtna och färdiga. Utan Gud vill föra oss vidare in i andens liv. In i Guds rike. Och få göra samma gärningar som han själv gjorde. Ibland så hör man uttrycket så här att det är inte tanken att vi ska vara hyllkristna. Gud frälser oss inte, sätter oss på en hylla och väntar på att vi ska en salig hädanfärd. Eller i kökbänken, om man kanske ska ha en mer konkret bild. Utan Gud frälser oss för att vi ska bli levande jorda och bli använda av honom ute i världen där vi finns. Det är liksom Guds tanke med oss. Målet är inte söndagens gudstjänst, utan det är liksom bara en bra måltid, kan man säga. En härlig gemenskap för veckan som kommer. Och där vill Herren möta med oss och hjälpa oss. Gud vill tala in i våra liv. Och Gud talar in i våra liv. Det finns inte en enda in här, oavsett din bakgrund och hur du har haft det, som inte Gud vill tala till. Och ibland så sker det förhoppningsvis genom den här gudstjänsten att vi får ett tilltal. Att saker och ting blir levande för oss och vi känner, ja, det här vill jag göra. Det har jag hört så många gånger tidigare, men nu påminner Gud mig igen. Nu måste jag bara få gå och göra det här som Gud säger till mig. Ibland så sker det när vi är tillsammans med Gud i vår enskildhet. När vi har en andakt tillsammans. Det är väldigt viktigt att vi har våra andaktstunder. Vi vet att den gamla människan, hon lever sitt eget liv. Den behöver ingen peppning. Det går i alla fall. Men den nypåfödda människan behöver få möta Gud. Den måste få möta sin skapare. Och få del av den andliga kosten, som det heter i Guds ord och i den andliga litteraturen. Där finns en intressant berättelse jag hörde för några år sedan om en man som, precis som ni kanske var med på en gudstjänst, och hörde pastorn säga ungefär samma sak som jag sa nu, att du måste ta tid för din andakt. Efter gudstjänsten så kom han fram till pastorn och var väldigt arg, och han sa det här: menar du att jag måste också läsa ordet och be varje dag? Hur ska jag hinna det, jag som har så mycket att göra? Men pastorn, han sa bara helt enkelt att jag tror att du behöver möta din skapare varje dag. Sen försvann han. Han gick inte på många möten efter det. Och så ett tag så kom han tillbaka. Då tänkte pastorn att nu kommer han tillbaka. Nu är han nog lika arg igen. Men han blev bjuden på middag istället. Så fick han komma hem och äta middag. Och så kom han in i vardagsrummet. Och så visade han på honom. Jag vill visa dig en sak, sa han. Och så visade han in i vardagsrummet. Och då stod han en gungstol. Och då säger han som så att, du förstår, när jag gick hem ifrån den här gudstjänsten, när jag var hos dig sist, då var jag ganska upprörd. Men jag bestämde mig för, jag ska pröva. Så han hade gått upp en liten, någon stund tidigare på morgonen än han brukade. Han hade skaffat den här gungstolen och han satt i den. Han läste ett ord och han talade med Herren. Och det märkliga var att där började hända saker i den här gungstolen. I den här mötet med Gud. Och den här mannen, han fick så att säga en förnyad kallelse in i sitt liv. Det slutade med att han gick till sin pastor och sa att jag tror att jag ska sluta mitt jobb, så han, och bli pastor här i församlingen. Och pastorn tog två steg tillbaka. Nej, det har vi inte råd med. Vi kan inte ha fler anställda här, sa han. Nej, pengarna, det är inget bekymmer, sa han. Det har jag så klara med, sa han. Men jag upplever att Gud vill att jag ska komma in och få vara med och tjäna under dig. Och så blev det. Det gick något år till och så började man ett pionjärarbete i en annan del av staden. Och han blev ledare för detta arbete. Och det var väldigt välsignat. Många människor kom till tro igenom det här. Och så hände det som vi inte vill ska hända. Att något hände i hans kropp. Och bara på några månader så är han borta. Och så berättar den här pastorn för mig hur han går hem till hans hustru efteråt. Och så berättar och så säger han så här att det var en förunderlig gungstol där. Ja, sa hon. Det var det verkligen som. Den har förvandlat hela vårt liv. Genom att en man tar Gud på allvar. Avskiljer en liten tid av sitt dyrbara tid. För att möta honom varje dag. Så fick det en frukt som vi inte kan överblicka. Och jag tror att den erfarenheten den tror jag vi ska dela med oss. Och jag har berättat det här några gånger och det har talat i mitt eget liv. Och jag sa sist jag förkunnade nere i Jimmap, där också är någon gång ibland, att jag försöker leva efter det här. Jag försöker själv att försöka leva efter det här, att be till Gud varje dag om hans välsignelse. Att be Gud att han ska leda mig där jag finns ibland människor, så att jag får vara till välsignelse. Och också har jag fått uppleva hur Gud leder mig till att välsigna människor. För att Jesus har sagt, och det står i ordet, att vi är kallade till att välsigna. Och det tror jag är en väldigt viktig uppgift, att vi ber om Guds, ber välsigna människor i Guds namn. Och sammanhang och olika funktioner. Det finns på en plats där man berättar att man till och med har upplevt en ekonomisk tillväxt i en sådan kommun och i ett sådant län. Där skördarna blir större. Där jordarna, fårjordarna, den i Wales det här, blir större. Där företagarna får mer att göra, måste anställa fler människor. Guds välsignelse, den är liksom svår att förklara. Men vi kan få erfara den och vi kan få se att det verkligen fungerar. Jag har mycket mer att säga er, sa Jesus. Jag har mycket mer att säga er. Och jag tror att det är någonting som vi kan få ta till oss idag. Och veta att det finns en framtid för oss var och en. En framtid som Gud vill leda oss in i. En framtid som Herren vill använda oss på ett alldeles speciellt sätt. Och det är inte säkert att det kanske ligger i någonting som du redan vet. Igår kväll när jag tänkte på den här gudstjänsten, så funderade jag lite på tankarna som jag hade inför den här gudstjänsten. Och jag tänkte på sångmedverkan och så vidare. Och man var... har ju varit på några stycken. Det är kanske ganska förutsägbart. Men sen förstår jag att Gud kan använda det här. Och göra något mycket, mycket större av det här. Gud kan använda det här. Och det kan bli något enormt stort. Det finns liksom inga gränser. För hur mycket som Herren kan göra för oss. Ibland så kanske vi kommer in i ökentider. Det är något som vi kan möta i den andliga litteraturen. Det kallas själens dunkla natt. Johannes av Korset beskriver det på det sättet. Men också när vi läser Bibeln så kanske vi upptäcker att när Gud vill tala till människor, när Gud vill tala till sitt folk, då för han det ut i öknen. Har ni noterat det? Och varför? Jo, därför att där liksom faller det åt sidan allt runt omkring som är så bullrigt och så störande för sinnena. Ökenperioder tycker vi ibland är negativt. En dag av land, en vecka kanske vi kan stå ut, en månad. Men ibland så kanske vi hamnar, som jag själv upplevt ibland, när det inte blir månader utan månaden blir år. Och man försöker rycka upp sig men det går inte. Man försöker ta sig kragen men det finns ingen. Det är bara grått och grått och grått. Och så småningom så mognar det fram till att antingen så, ja, då ger man upp allsammans och så ägnar man sig åt något kanske helt annat. Eller så bestämmer man sig för att vända sig till Gud. Vad vill du i det här? Vad finns det i det här? Och så småningom så leder Gud. Kanske du får fatt i en bok. Jag fick fatt i en bok en gång. Inte en, jag har läst många böcker i det andliga ämnet. Ena efter den andra och varje bok har varit till välsignelse. Bibelordet blir levande på nytt och det ger oss någonting in till vår andliga människa. Och så småningom så kommer vi vidare. Så småningom så vänder det och så kommer man ut ur den här mörka perioden. Men man är inte densamma som innan, den saken är säker. Gud talar till oss också, inte därför att bara för att få effekter. En del människor tror att det är häftigt med syner och uppenbarelser, med drömmar. Man kan prata om sina upplevelser, att det är häftigt med en upplevelse. Men jag tror att när Gud talar till oss har Gud ett syfte, lite större än så. Visst är det gott att han vill välsigna oss, men jag tror att han vill någonting mer. När Gud ger oss en tanke, en idé, förtror oss någonting, då vill han att vi ska handla. Att vi ska bära detta, att det ska bli något gott av det. Jesus nämner sanningens ande. Det finns många andar. När man blir kristen så får man förståelse, då får man verktyg att förstå att tillvaron omfattar en andlig dimension. Man förstår och kunna tolka det så. Ibland så kanske man inte kan tolka, men man kan ana att det måste finnas någonting mer och så. Och man förstår att Gud är god, att han är alltings upphov. Men vi förstår också att den andliga världen hamnade i uppror mot Gud. Och att jorden och mänskligheten på ett alldeles särskilt sätt är indragen i denna kosmiska kamp. Det finns olika andar. I Johanneslitteraturen utbreder Johannes det här mer, eller utvecklar det ännu mer. Han talar om villfarelsens ande och Guds ande. Och det här kan man möta på olika plan. Den ena kanske är den andliga, den mystiska biten, kanske man kan säga. Det som vi möter i andra religioner. Det fanns en god vän till mig som hade jobbat i Japan, eller varit i Japan som missionär. Hon talade om att det fanns 8 miljoner gudar. Jag tycker det lät väldigt mycket. Men det kanske är så, om man räknar in alla halvgudar och så. Hinduismen har väldigt många gudar, och vi hade ju ett program här om New Age för ett tag sedan som talade just om den här gudomligheten i hela tillvaron, där hela tillvaron är gudomlig på något sätt. Men det finns också en annan mysticism som kanske smyger sig in i kristendomen, där man handlar om att, vad ska man säga, att man under kristen mantel på något sätt vill behärska människor och styra människor på olika sätt. Att man låter församlingen få bli en skara människor som man vill härska över. Det är också en form av mysticism. Och det är en villfarelsens ande, för det är inte tanken med Guds ande. Utan Gud har en annan plan. Men det som kanske kan vara ännu svårare att förstå, det är kanske den rationella oandligheten. Och det är den som man kan möta i våra personliga tankar och i våra kulturer, så att säga. Och det är ju väldigt lite studerat just hur det påverkar, hur de onda andarna påverkar, så att säga, vårt sätt att tänka, vårt sätt att uppfatta tillvaron och världen. Och det tror jag är väldigt viktigt att vi på något sätt försöker att låta bibelordet liksom få vara en spegel. Att det som Guds ord har sagt, att det på något sätt också får spegla världen, vad världsanden säger. Villfarelser eller öppnade ögon. Ja, det är också en liten intressant skrift. Har du läst den? Det är Gösta Höök som har gett ut den. Gösta Höök, han var lärare på prästutbildningen. Han är docent i kyrkohistoria. På 70-talet någon gång, tror jag det var, så blev han inbjuden av en grupp studenter. Det var en långt innan man visste att det var den karismatiska väckelsen. Det var Ylva Eggehorn bland annat som var en av med i den här gruppen. Hon har skrivit i förordet i boken. Och han och Aino kom på den här samlingen. De satt som 2 buddha-statyer, stela i ryggen. Efter en vecka var de tillbaka. Hon skrev det fantastiska hade hänt. Att Gösta Höök, som inte hade kunnat sjunga hela sitt liv, han ville inte annat än sjunga de enkla bibelkörerna som de sjöng på de här samlingarna. Gud hade rört hans hjärta. Och så skrev han sina böcker. Han var gammal och han var lite sjuklig, men han tvingade sig skriva de här böckerna med sina små korta berättelser om Jesus. Hur värdefull Jesus hade blivit för honom. En av de fantastiska berättelserna är exempelvis när han kom och går, så upptäckte han en ung man som hade en knapp där det stod Jesus på. Och så skriver han, jag blev glad när jag såg den där knappen. När jag kom hem så sa Gud till mig, skulle inte du också vilja göra någon glad? Och då kände han ett motstånd i mitt inre, inte kan jag gå omkring med en sån knapp. Jag gick och köpte en sån knapp sen, skriver han. Där ser man gammal och ung. Gud verkar i oss. Och det är det som är så fantastiskt att se. Som ung hade Gösta Höök åkt till Paris för att studera. Han mötte Nathan Söderblom. Och han fick ett rekommendationsbrev av honom. På vägen nu så tar den gamla ärkebiskopen och klappar honom på axeln, så sa han, och tittar honom i ögonen: glöm inte bönen, sa han. Det gjorde han. Under många år så glömde han bönen. Det var inte viktigt för honom. Men så kom han till en punkt när han var gammal. Och då så blåste det liv. Som Ylva Eggehorn skrev, någonting som kanske hade legat latent hela livet i deras liv, blåste Guds ande liv, tog tag i det och det blev underbart vackert. Lyssna är en uppmaning som Guds ord ger oss idag. Ja, hur är det med hösten? Ja, jag har åkt till Jönköping den sista veckan. Jag har åkt med en annan gubbe från Snicken. Det är inte lätt i bruset ifrån däckarna. Vi ska föra samtal. Det går ungefär till så här att när jag säger någonting, då så får han göra så. Och när han säger något, då får jag göra så. Och så får vi stänga av radion. Den kan vi inte ha på. Det har hänt någonting med hösslen i sågar och hyvlas ljud. Och så är det kanske. Hur är det med vår andliga hössel? Påverkas den också av bruset? Har vi radion på så högt så vi inte hör någonting annat än just radion? Det är kanske någon annan som vill säga någonting. Lyssna, det är en maning till oss. Och det andra skulle jag vilja säga till avslutningsvis är att tro på det du hör. När Gud talar till dig, ta till dig tro. Gud talar inte för oskuld, han vill inte ha några effekter. Han gör inte bara för att det ska vara något häftigt. Han har mening med det han säger. Han önskar växt. Han önskar mognad. Han önskar att vi ska få följa honom. Och det kommer bli väldigt spännande. Den här tiden emellan påsken och pingsten, det var en väntan. Men väntan ledde fram till en uppfyllelse. De fick erfara det som de väntade på. De visste inte riktigt hur det skulle bli, men det blev fantastiskt underbart. Det blir fantastiskt härligt. Och när vi söker Gud så kanske vi inte riktigt vet vad det kommer ta vägen. Vi vet inte riktigt riktningen. Men vi vet en sak. Att Gud gör ingenting som är dåligt. Han har fantastiskt underbara ting att ge oss. Och han vill välsigna oss. Och han vill bruka oss. Jag hoppas att jag lyckas få med detta idag. Att Gud talar till oss var och en. Han vill använda oss var och en. Och vi får hoppas och tro detta. Amen.